kyrkan så pratar vi ofta om sånt som verkar men inte syns. Så är det ju med vår tro. Och i den här gudstjänsten så har vi några som verkar men inte syns. Och det har varit lite problem med ljudet hittills. Vi har haft en kabel som har glappat. Men nu hoppas vi att ni hör mig helt enkelt. Vi ber för kollekten som vi samlade in. Jesus Kristus, nu ber vi att det som vi har samlat in nu, att det ska få komma till nytta för ditt rikes utbredning. Här i Bromma och i hela världen. Amen. Vi är nu inne i den sista delen utav vår predikoserie om Herrens bön. Alltså världens mest bedda, använda och mest kända böner. Och sista delen är: utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Det är det som den här predikan kommer att handla om. Och jag tänker att vi börjar med att helt enkelt be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Jag tror att det här är den vanligaste bönen. Att be att Gud ska rädda oss, förskona oss och bevara oss från det som är ont. Händer det något med ljudet nu? Nej, förlåt. Att Gud ska rädda oss, låta allt gå väl, att vi inte ska bli sjuka, att vi inte ska bli av med våra jobb, att Gud ska bevara våra barn, att jag inte ska behöva ta det där jobbiga samtalet på jobbet med kollegan som det inte funkar kring. Att jag ska kunna sluta porrsurfa, att jag inte ska bli frestad av alkoholen som riskerar att förstöra mitt liv. Eller den där prövningen att prata med sina föräldrar om att det kanske är dags att flytta ifrån huset. Det är fullt normalt att be Gud att bevara oss från det som är jobbigt. Jobbiga situationer och jobbiga saker i livet. Sånt som vi sliter med. Men samtidigt, hur outhärdliga som personer skulle inte vi bli om vi aldrig var med om någon prövning. Om vi liksom curlades fram i livet. Utan prövningar, utan utmaningar, så skulle vi inte heller utvecklas. Det är en utmaning för Hedda, min dotter som tände ljuset här tidigare, att äta med sked, att få till det med motoriken eller att ta på sig sina stövlar. Men även om det är en prövning och utmaning för henne så skulle jag aldrig vilja be att hon skulle slippa det. Utan det behöver hon få gå igenom för att också få utvecklas. Prövningar och utmaningar är någonting gott. I år så hoppas jag att det kommer bli en isvinter här i Stockholm. Att det kommer bli bra med isar. Men innan vi går ut på isen så behöver vi ju pröva den. Testa den och se om den håller. Gå för Guds skull och din egen skull inte ut på isen om du inte har prövat den. Du behöver ha med dig en ispik och se så att den håller. Pröva isen. I psalm 139 så skriver kung David: Herre, pröva mig, se om min väg leder bort från dig och led mig på den eviga vägen. Pröva mig, led mig på den eviga vägen, och om jag faller, för mig då tillbaka till den. Det finns en god typ av prövning som jag har varit inne på. Men sen finns det också den typen som skadar oss, som vi kan läka ifrån och i alla fall bli tillräckligt hela. Och sen den typen som vi riskerar att inte återhämta oss från, som kanske gör att vi hamnar under isen och inte tar oss upp. Ett mörkt hål som äter upp oss inifrån. En isvak. Den prövningen kan riskera att vara en fara för våra liv. Men hur vet man då när en prövning är god, när det får vara utvecklande, eller när den riskerar att skada oss? Det är svårt att veta det innan, om den kommer att bygga upp eller bryta ner. Utan det ser vi oftast efteråt, vad konsekvenserna av det blev. Just nu står jag i någonting som känns som en prövning för mig. Och det är att vara föreståndare i den här församlingen och hantera corona. Det tycker jag är svårt och jobbigt. Och i bästa fall så blir den här prövningen någonting som jag får ta med mig vidare i livet. Att jag får lära mig om hur kriser fungerar. Jag får lära mig hur människor fungerar och reagerar. Och samhället, vad som händer med det. Kyrkans roll. Och förhoppningsvis så får jag växa i ledarskap i den här prövningen. Och i värsta fall så skulle det kunna skada mig och jag känner att nej, men jag pallar inte det här och skulle sluta jobba som pastor. Det är det värsta som skulle kunna hända. Och bönen som jag ber och som jag ofta ber är: bevara mig från det som är jobbigt eller som skulle kunna knäcka mig på livets alla plan. Och det här med coronasituationen, det är en prövning för alla som står i något form av ledarskap här i församlingen. Men också säkert för dig, där du finns. Och för hela samhället är det faktiskt en prövning. Ni som är lite äldre än mig är uppvuxna med en annan version av Herrens bön. Inte vår fader, utan fader vår. Den gamla översättningen. Och där så lyder den: inled oss icke i frestelse, istället för utsätt oss inte för prövning. Och det här var väldigt omdebatterat när den nya översättningen kom. Varför översattes den egentligen så här? Det grekiska grundordet i bönen, peirasmos, det kan översättas på båda sätt. Både som prövning, men också som frestelse. Vi har två olika ord, men grekiskan har bara ett. Och vad är då liksom den korrekta översättningen av det här? Det har de diskuterat. Och jag tänkte att vi skulle liksom grotta ner oss lite i de här två orden. Frestelse och prövning. Vi konstaterade ju tidigare att det kanske är orealistiskt att tänka att vi inte skulle utsättas för prövning. Hela livet består ju av prövningar på så många olika sätt. Och därför tycker en del att frestelser kanske skulle vara bättre att översätta med. För prövningen är ju någonting gott, någonting som ska visa på att det kan ske förbättring. Man provar isen med en ispik, ja, precis. Och just nu så prövas ju vaccin. Och det är också för att justera och förbättra, för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är vi tacksamma för, att vaccinet prövas. Så prövningen har någonting gott med sig, att det ska bli bättre. Medan frestelsen är mer att vi ska falla, att vi ska misslyckas. Och utifrån detta har en del tyckt att frestelse är en bättre översättning, för det för inget gott med sig, medan prövningen gör det. Och en del har svårt att läsa med i den nya översättningen: utsätt oss inte för prövning. Just utifrån det här att prövningen i sig ofta är något gott och för med sig något gott. Men då blir andra frågan frestelse. Vem är det då som frestar? Inled oss inte i frestelse. Det är väl inte Gud som frestar oss? Frestaren är väl ändå inte Gud? Gud frestar ingen och vill oss väl. Vill inte att vi ska falla, men kan pröva oss för att vi ska få utvecklas och få växa. Detta skulle kunna tala för att bibelöversättarna ändå gjorde en god avvägning när de stod och valde med den nya översättningen hur de skulle göra. Eftersom grekiskans ord kan betyda båda två, och Jesus pratar ju inte grekiska utan arameiska eller hebreiska, och båda de två språken har också bara ett ord för det vi i svenskan har två ord för: prövning och frestelse. Engelskan har också två: test och temptation. Så kanske behöver vi inte lägga mer tid på det här, men det kan vara en förklaring till varför översättningarna har varit olika och att det har varit så omdebatterat, för er som har funderat på det. Det vi lär oss av detta, det är att för Jesus och hans lärjungar så spelade det inte så stor roll mellan frestelse och prövning vart det jobbiga kom ifrån. Det kan vara både en god prövning eller en ond frestelse. Och vi vet oftast inte vad det är innan. Och vi ställs ständigt inför val i våra liv. Och där behöver vi urskiljning. Att se, är det här någonting som kan bli gott? Eller någonting som kan vara en fara för mitt liv? Är det här en möjlighet som jag ska hoppa på? Eller är det här en frestelse som jag ska avstå? Jag hörde en gång om en pastor som jobbade i en församling. Och han fick ett erbjudande från ett stort företag att bli deras nya vd. Och de erbjöd honom 4 gånger så mycket i lön som han hade som pastor i sin församling. Och han och hans fru började diskutera det här erbjudandet. Wow! Vilken möjlighet. Hans fru skulle kunna gå ner i tid på sitt arbete och vara mer med de små barnen som de hade. Han skulle vara ledig varje helg. De kanske skulle kunna börja spara till ett sommarhus eller någonting. Och de började diskutera det här. Och dessutom pengarna 4 gånger så mycket. Jag vet inte om det stämmer. Jag tycker det låter mycket. Pastorer har ju en tendens att överdriva lite. Men det är faktiskt vad han sa. 4 gånger så mycket. Men de började be för det här och fundera på: Gud, är det här en möjlighet för oss som familj? Eller är det här en frestelse? Efter bön och fundering så kom de fram till att nej, vi tror att vi är kallade till att vara här. Att jag som pastor ska leda den här församlingen. Så han avstod den här möjligheten eller erbjudandet. För att han såg att nej, Gud vill ha mig på den här platsen. Och detta måste vi som kristna fundera på. När vi ställs inför val eller prövningar, är det en frestelse eller är det en möjlighet? Vilken väg vill Gud att jag ska gå i det här? Och vem bestämmer det? Frågar jag ens Gud? följer jag minsta motståndets lag? Eller frågar jag Gud? Pröva mig, Gud. Led mig på den eviga vägen. Hjälp mig, Gud, att i varje val göra rätt beslut. Och se till att en situation som är en prövning, att det ska kunna få leda till någonting gott och inte en frestelse där jag faller. Och när jag har fallit, Gud, res mig då upp igen. För mig på den eviga vägen. Tack för din nåd, Gud. Tack att du går med. Hjälp mig lära av livet så att jag får växa i både kärlek och vishet. Så skulle vi kunna be. Nu lämnar vi det här med prövningar lite som jag har stannat vid och fokuserar på slutet utav bönen. Ty ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så avslutas Herrens bön. Det finns tre versioner av Herrens bön. En i Matteus, och det är den långa versionen som vi i princip ber. Och sen finns det en kortare version i Lukas. Och sen finns det en tredje version i Didache, som betyder de 12 apostlarnas lära. Och det här var de första lärjungarna, de tidiga kristna kyrkan, som gjorde ett slags gudstjänstdokument kring ordningen på gudstjänsten. Och där finns den här lilla snutten medlagt: till ditt riket, din makten och äran i evighet. Amen. Och därför så lever den kvar i bönen, för den finns inte med i Matteus, annars så följer de varandra precis. Och det betyder lovprisning, den här sista delen. Det går att be Herrens bön precis som den är. Vi ber den gemensamt i gudstjänst och man kan be den själv hemma. Men man kan också se Herrens bön som ett mönster att be utifrån, som en ram eller en struktur. Titta här. Bönen börjar med: vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Det är liksom tre statement som handlar om att Guds intressen ska få gå först. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Sen kommer det som är mina behov. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och sen mitt förflutna. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Alltså, Gud, hjälp mig med det i mitt liv som är svårt. De som har sårat mig, att jag ska kunna få läka ifrån det. Men också att jag får ta ansvar över de som jag har åsamkat smärta. Det som ligger liksom bakåt. Och sen framtiden. Utsätt mig inte framåt i livet för prövning, utan rädda mig från det onda, det som hotar min person och mitt liv. Och sen avslutas den med: ditt är riket, makten och äran i evighet. Tre liksom statements igen om att det är Gud som har kontroll på vår tillvaro. Och det här kan vara liksom ett mönster att be utifrån, att börja med Gud. Inte att mina behov är oviktiga, men att också få avsluta med det. Att be med Herrens bön som en ram. Jag hoppas att den här predikoserien som vi har haft här kring Herrens bön, att den har fått ge dig någonting, att du har fått plocka upp någonting i Herrens bön som har varit intressant eller viktigt för dig. Kanske är det någonting i den som du kämpar med just nu. Förlåtelse eller det dagliga brödet. Eller är det någonting som utmanar dig i det? Jag är nyfiken på vilken del som du fastnar för i den här bönen. Och om det är någonting som liksom, det här har jag fått med mig. Och är det så att du vill dela det med oss, så kan du skriva det här i kommentarerna. Om det är någon del som du tycker är särskilt bra eller svår eller sådär. Min favoritdel är: på jorden så som i himlen. Amen. Och nu ska jag be. Nu vill Hedda vara med och be. Vill du vara med och be? Jesus Kristus, tack att vi får komma till dig. Att vi får be Herrens bön tillsammans med dem som har gått före i flera tusen år. Tack att du alltid lyssnar. Amen.